Väldigt roligt att vara här. Tack för inbjudan, tack för välkomnandet. Och sen har jag ju känt mig hemma hela dagen igår. Och den här atmosfären är liksom som jag har växt upp i, tänkte jag säga. Det är ju intressant det där när man möter kristna, kommer till församlingar i olika ställen, så finns det en samhörighet. Så god morgon. Sabah al-Khair. Shalom. Jag jobbar ju 10 år i Mellanöstern. Och jag känner mig väldigt hemma också, där det är olika språk, olika kulturer. Och vi har lite olika tankesätt. Men det vi förenas i, det är att läsa Bibeln. Beröringen av sång, lovsång, men också beröringen utav Guds ordet. Nämnde om det igår, hur man på Jesu tid talade om att man möter Gud i ordet. Att Guds närvaro på ett alldeles sätt, Gud finns ju överallt, det är sant. Men på ett speciellt sätt finns en koncentration, får man säga så. Guds närvaro är väldigt koncentrerad när man är öppen för Guds ande och läser ordet. Så jag har förmånen att kunna visa en del bibeltexter. Om vi kan få den från början, jag tror att vi är i mitten någonstans nu i hela. Okej, okay. Då ska vi se. Så vi kommer fram från början. Nu får ni nästan en snabb repetition. Locka till avund. Det är temat. Det har ju delvis med kommunikation att göra. Jag ska inte ta dig bakom ryggen så här, men jag behöver se så jag vet vad jag ska säga. Det var ett litet det där, men där står det konfrontation. Alltså ibland när vi kommunicerar, då talar vi som om vi har nästa motståndare, fiende. Man konfronterar och du har fel och jag har rätt. Det är inte helt ovanligt. Det är ofta väldigt verkningslöst. Ibland när man kommunicerar så försöker man skapa behov, typiskt reklam. Du köper en massa onödiga saker som du inte behöver. De har kommunicerat budskap till dig och plötsligt så vill du ha det där som du läser eller ser eller köper och sådär. Man kan också möta behov. Vi har alla behov. Det är bra att det finns en skoaffär som kan sälja skor, för det behöver vi i vårt klimat. Alltså man kan kommunicera därför att man möter behov som finns här. Ibland outtalade och ibland sådana som man är medveten om. Nu talar jag lite allmänt här, men jag tror vi ser också vart jag vill komma. Alltså bibelordet fungerar på det här sättet. När Gud kommunicerar så möter det behov. Det kan väcka saker som vi inte var medvetna om, och ibland så kommer vi med en medveten fråga. Ett problem eller någonting till bibelordet som vi vill ha svar på. Men ibland belyser bibelordet någonting och sen inser man, ja men det där behöver jag, det har inte jag tänkt förut, det har inte jag förstått. Och då möter också bibelordet det behovet. Ibland så är ju förkunnelse, det jag försöker göra nu då, i någon mån en förklaring. Paulus, han var på torget i Aten i Apostlagärningarna 15. Och han pratade väldigt duktigt på ett bra sätt. Han kommunicerade med det språk som folk talade. Men det väcktes frågor. Och de förstod inte. Den gode Paulus var missförstådd. Så de sa, det här måste du förklara. Du måste ha en föredrag för oss. Och så går de till Areopagen. Där svarar han på behov, frågor som människor hade fått när de möttes på torget. Alltså predikan i det här fallet blir en förklaring på frågor som är väckta. Petrus, han predikar ett antal gånger i Apostlagärningarna. Om man läser texterna igen, då ser man att det hade väckts en fråga. Och han börjar predika för att ge svaret på frågan. Det är intressant, för vi predikanter gör ibland tvärtom. Jag gör det ibland tvärtom. försöker vara medveten att inte göra fel. Alltså, tala om sånt som lyssnare tänker på, har behov av, så inte jag pratar mitt ämne. Det jag är intresserad av. Man kan locka fram frågor. I Johannes kapitel 4, Jesus möter en kvinna. Vem pratar mest i den konversationen? Läs gärna den berättelsen och räkna antal ord som Jesus säger och hur många ord som kvinnan säger. Det är hon som ställer frågorna, men det är Jesus sätt att tala som gör att hon börjar ställa dem. Lockar fram. Paulus talar ibland om att vi ska vara deodoranter. Vi ska vara Kristusdoft, va? Det är också kommunikation. Det luktar gott. Motsatsen kan ju vara man liksom sådär, ni vet. Alltså det har med kommunikation att göra. Paulus talar om vad en doft av himlen. Som människor märker, det är en annan atmosfär. För då frågar man, men var kommer det därifrån? Var fick du det? Jag vill ha samma sak, va? Och då kommer det intressanta. Skapa avund. Och nu är det ett långt sammanhang, så småningom ska jag nämna om, där Paulus talar om detta. Att vi som kristna, och jag skulle säga speciellt som hedna kristna. Paulus var ju judisk kristen. Han var ju judisk i sin identitet och han var kristen i sin tro. Det talade vi rätt mycket om igår. Och vi har ju lärt oss att det är motsatsförhållanden med det. Men det, så är det inte i Bibeln. Historien har skapat den konflikten. Första församlingen, som vi ibland kallar den i Jerusalem, de var ju alla av judisk bakgrund, judisk börd, praktiserande judar och trodde på Jesus som Messias och uppfyllelsen av skriften. Och då riktar sig Paulus, nu liksom bara krattar jag lite manegen sådär, va, förbereder. Då säger Paulus om den hedna kristna församlingen i relation till judar som inte tror på Jesus, så säger han, var en avund. Var så att man blir avundsjuka. Hur många är stolta över att man känner avund ibland? Nej, det gör ju inte vi kanske, nej. Avund, det har ju andra. Men det där att man vill ha det som någon annan har, tänk att inte jag fick. Och det, ja. Avundet är ju ett fenomen som vi upptäcker, jag upptäcker hos mig själv. Och är ju inte särskilt stolt över, va? Det är ju ingen bra egenskap. Var barmhärtig, det är en bra egenskap. Men Gud i sin suveränitet, han använder även det som är dåliga egenskaper, va? Dåliga, det som inte egentligen är bra. Han använder det för att föra ut evangelium. För att hitta människor. Så att människor kommer in i gemenskapen med Gud. Och därmed får ett berikande liv. Gud som är livets källa. Det är klart att vi människor, vi är ju skapade att leva i gemenskap med honom. Han är ju livet. Det blir ju inte en börda att tro på Gud. Utan det är tvärtom. Det är det som bär oss. För han är livet. Och det vill Gud att alla ska få del utav. Och därför har han olika sätt som han försöker kommunicera, möta, tala till oss människor för att vi ska göra den upptäckten den Jesus är. Nu ska vi ju tala om Israel, och då tänkte jag så här, vad menar man när man säger ordet Israel år 2017 om man sitter i Vänersborg? Vad tänker man på när man hör ordet Israel? Och då tänker jag, i Bibeln så finns ju Israel omnämnt massor med gånger, va? Och nu kommer en snabb liksom översikt där. Första gången som ordet Israel förekommer, då är det ju en person. Då är det ett personnamn. Han var given utav sina föräldrar namnet Jakob, som betyder lite sådär en nästan luringdrejare, liksom en liten slingrig person. Men han får namnet Israel därför att han har brottats med Gud. Så då är det ett personnamn. Så när vi säger att vi vill signa Israel, vad menar vi då? Det är ju viktigt att tänka på det, va? Så vi menar rätt. Israels söner sen, det blir ju logiskt, va? Han heter Israel och han hade 12 söner. Ja, men då blir ju det hans ättlingar eller hans barn. Israels barn, Israels söner. Då blir det ju en grupp människor, då är det ju en familj. Nästan en klan, va? De växer så småningom, de blir flera. Och det finns i Bibeln det som kallas Israels land. Då är det geografi. Då handlar det om ett område som man kan muta in och få lagfart på. Åtminstone så funkar ju vårt samhälle. Då har det inte att göra med vilka som bor där och vilka som är där, utan då är det ju det geografiska området. Ärets Israel. Och då är det ju så, när man läser den bibliska historien, att Gud kallar Abraham att bli upphovet till det här nu. Det är han som är stamfader nu före, generationerna före Israel. Och då säger han, jag ska göra dig till ett stort folk och du ska bo inom vissa gränser. Det är ett landområde. Jag ger dig. Det är inte ditt land, det är mitt land, säger Herren. Det är ingen människa som äger, det är en illusion. Det är ingen människa som äger någonting på den här jorden. Det är Guds. Men vi förvaltar. Och sen finns det lagar som man ska hålla sig inom. Men det är en praktisk fråga. Det är Gud som äger marken. Och då säger Herren, jag ger er ett område, Ärets Israel, där ska ni bo i framtiden. Och det är han som står för lagfarten. Det är han som styr det. Va? Sen så småningom, om man följer Israels historia, då vet man att man bosatte sig i det här landet och sen var man ett kungarike. Man hade 3 kungar i följd som alla regerade över alla de här områdena, hela landet Israel. Saul, David och Salomo. Sen delas det. Då blir det 2 nationer, Nordriket och Sydriket. Nordriket kallas i Bibeln Israels rike. Alltså då talar vi om en nation, ett samhälle. Israel lika med då ett land och en administration och ni vet, byråkrati och sådana saker. Då är det en nation, ordet Israel. Ibland talar vi om det andliga Israel och då menar vi ju de som delar den här tron. Som delar gemenskapen rätt tro. Alltså tron på Gud som skapar gemenskap med Gud själv. Då talar vi, det är liksom det andliga. Och då kan jag säga på en gång, det kan man aldrig ärva. Utan det måste man födas personligt in. Man föds genom ett Guds mirakel så att man får livskontakten med Gud, den personliga tron. Den kunde man inte ärva, den går inte från dotter till son, från far till son. Man kan tillhöra folket men ändå vara utan Guds kontakten. Det andliga Israel föds man in i. Det är därför Jesus talar att man blir född på nytt. Sen talar vi naturligtvis i vanliga, när vi läser dagstidningar och lyssnar på nyheterna, Då talar man om Israel och då är det den moderna statsbildningen Israel 1948. Alltså jag tänker så här, för mig har det varit klokt och så där, att jag tänker på vad är det jag menar när jag säger Israel, Israel i Bibeln. Det är inte riktigt entydigt, va? Nu ska vi läsa i Efesierbrevet. Då säger Paulus så här i kapitel 3. Måste ni hjälpa mig så att jag inte tappar tiden alldeles helt. Då står det så här. Tredje kapitlet, vers 4-6. Och då skriver Paulus ett brev till Efesus. Där är församlingar som är i Efesus och Efesus-trakten. Det var som regel så att församlingarna bestod av hedna kristna, alltså icke-judar och judar, som hade gemenskap därför man båda hade mött Jesus. Så det finns inbyggt, skulle man kunna säga, i den kristna rörelsen redan från början att den var multietnisk. Alltså många folkgrupper och flera kulturer i samma församling. Det är gott att tänka på det. När vi nu i Sverige lever i ett multikulturellt samhälle där vi har olika modersmål och vi kommer från olika länder. Det speglar väldigt mycket, i hög grad, hur bilden var där församlingarna grundades under den första kristna tiden. Och då säger han: när ni läser det kan ni förstå att jag, Paulus, har fått insikt i hemligheten med Kristus. Hemligheten med Kristus, det är vad Gud har tänkt ut och planerat från skapelsens början. Och sen har han talat om det nu. Han har avslöjat sin plan, sin strategi för att frälsa världen. Var någonstans? Jo, genom Jesus. Och då har det uppenbarats, jag har fått insikt, säger Paulus. För människorna i tidigare släktled hade det inte avslöjats så som det nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Vad då? Jo, tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och då blir det jättekonstigt. Vad menar Paulus? Vad menar han med vi? Genom Jesus så har hedningarna, alltså folken, alla nationer, hela världen, oaktat vilken etnisk grupp man tillhör, alla har genom Jesus fått delar frälsningen med, säger han, med oss eller med vi. Då talar Paulus om sig själv som jude som har kommit till tro på Jesus. Hedningarna delar med oss, säger Paulus. Vi som har kommit till tro på Jesus. Så vi delar samma Jesus, samma Guds tro. Vi har kommit till Bibelns Gud. Och vi har kommit till tro på Kristus, på Messias. Han som är uppfyllelsen på löftena som Bibeln talar om. Så vi har delat arv. Så här skriver Paulus strax innan nu, kapitlet innan. Det blir mycket text att läsa. Syns det förresten? Gjorde jag för små tecken nu? Det är lite svårt att se kanske. Jag läser före. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna. Alltså judar är omskurna, hedningar är oomskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel. I vilket Israel då? Andliga Israel. Med alla de löften som Gud hade kopplat till den som tillhör förbundets folk. Nu står det talat om ett medborgarskap. Läser man andra Mosebok då ser man hur Gud sluter ett förbund med Israels folk. Va? Det blir ett förbund. Ibland talar vi om det som Sinai-förbundet eller Moseförbund. Och då säger han tidigare. Då påminner Paulus om det som var erfarenheten för många i församlingen där i Efesus. Tidigare, det minns ni, säger han, då var ni utanför. Ni hade ingen rätt, ni hade ingen tillgång till. Ni var utestängda, för det var inte till för er. Men det har alltihopa förändrats. Genom Jesus så har vi fått del. Förut var vi utan del i förbunden och deras löften. Utan hopp, utan Gud. Vi kände inte Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Är det bra? Känner vi att det finns en delaktighet här nu då? En gemenskap Paulus målar ut mellan det han kallar oss, vi, de judiskt troende, Messias eller Jesus troende, som förvaltar, som var en del av det förbund som Gud slöt på sina i förbundets folk. Och sen har vi, eller han säger ju ni, men vi som är hedningar, vi har fått del av det. Ja, men nya förbundet då, när slöts det? Slöts inte det med oss hedningar? Det är inte de kristna som fick det nya förbundet? För det står ju om ett nytt förbund, va? Eller? När läser vi första, nu ställer jag en retorisk fråga, ingen ska svara. Står det första gången omtalat om det nya förbundet i Nya Testamentet? Vad jag kan förstå så är första gången, det är när Jesus firar påskmåltiden med lärjungarna, det vi kallar nattvardsmåltiden, va? För då tar han bägaren och sen säger han, det här är det nya, det här representerar det nya förbundet i Kristi blod. Och sen tar han brödet och delar det. Och sen talar han om det nya förbundet. Och då går tanken tillbaka bland annat till Jeremia 31 och 31. För Jeremia talar om att Gud i framtiden ska sluta ett nytt förbund. Men om det här händer nu, när Jesus firar nattvarden, påskalamsmåltidet med lärjungarna, så var det ju bara judar närvarande. Det nya förbundet, det sluts med det judiska folket. Men, säger Paulus, ni som var utanför, ni som var hedningar, har fått del utav detta genom Jesus. Ja, men är vi bara andra klassens medborgare då liksom? Är det huvudfavoriterna här och sen har vi liksom på nåder? Nej, det är det som är det gudomliga miraklet nummer två i det här sammanhanget. Vi har samma medborgarskap. Det är delat medborgarskap. Vi har inte tagit över det. Det är inte en transaktion så att det gick från judarna till oss. Utan Paulus poäng är ju att vi delar det. Genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är det här historiska texter som gäller när Paulus skriver det, eller gäller det nu? Alltså är ni inte längre gäster. Vi är inte på ett gästspel i det nya förbundet. Vi är inte gäster. Jag känner mig ju så hemma här, va? Vi är inte gäster tillsammans med förbundsfolket. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ert hem hos Gud. De heliga, vilka är det? Ja, det är klart att det är ju naturligtvis alla som har kommit att tro på Jesus. Men jag tror att Paulus, fundera på det. Jag tror att Paulus här betecknar just de judiskt troende som de heliga. Som vi hedningar delar gemenskap. Alltså vilken generositet. Det var ju inte vi som har förhandlat oss till nya, ett i avtalet nu i förbundet har ju inte vi förhandlat, utan vi varit inbjudna. Och få samma villkor, va? Och någon Brexit vill vi inte ha. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Nu fortsätter Paulus. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det. Jag är fylld av sorg. Nu är han i ett helt annat sammanhang, nu är han i Romarbrevet. Och han lever i den här besvikelsen över att han har alltid först och främst kommit till sitt eget folk. Varje ny plats Paulus kommer till, så gick han till synagogan. Där börjar han. Och nästan alltid, så var det, det, var inte, det fanns undantag, nästan alltid gick han därifrån med besvikelse. Därför att man tog inte emot evangeliet. En del gjorde det, men som regel så var det bara en gren, en del. Och det här bördan för honom, att förkunnelsen om Jesus inte blev mottaget bland judar, det var en, ja, ni ser själva, vad säger han? Jag är fylld av sorg. Mitt hjärta plågas ständigt. Alltså, vilket vittnesbörd, va? Det här skulle vi aldrig släppa upp i en talarstol om vi skulle ha fria vittnesbörd. Jag har varit frälst och jag var ständigt ledsen. Och mitt hjärta plågas ständigt, va? Ja, men så hade Paulus det. När han tänker på de som tillhörde förbundets folk, men inte, som valde att inte bejaka det. Och så går han så här långt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus. Alltså, han är beredd att sälja ut sin egen frälsning. Och säger det, jag skulle kunna lämna Jesus om det kan hjälpa mina bröder och stamfränder. Alltså, då bultar det här inne. Då sitter det inte på ytan, då är det inte fasaden, va? Vem är det som Paulus här identifierar sig med? När han säger, jag är beredd att bli förbannad, jag är beredd att sälja ut min Guds gemenskap om det kan rädda folket. Vem i Bibeln är det Paulus känner samhörighet med? Jesus gjorde det, det är riktigt, han gjorde det. Men det finns en annan, det budet har jag fått. En annan person som var villig att göra men som inte behövde, det var Mose. När folket hade avfallit med guldkalven, hela folket. Brorsan var den som förrådde, det var Aaron som förledde. Och då säger Gud, nu ska jag utplåna folket och sen vill jag att jag ska göra dig till en stamfader istället, Mose. Alltså, vilken erbjudande. Och då säger Mose, om du rör vid folket, då får du först stryka mitt namn i boken som du skriver i. Och då backar Gud och säger, okej då. Jag gör det inte. Alltså, vad jag vill måla ut här är att Paulus har en sån börda, en sån nöd för den faktiska situationen att hans eget folk, om vi nu talar majoritet, det fanns tiotusentals judar som hade kommit till tro på Jesus. Men majoriteten ställde sig vid sidan om. Och då fortsätter han i Romarbrevet och försöker förklara det här. Först så säger han så här, och då säger han, det här har inte upphört nu, utan det här är vad de har. Även de icke-frälsta, icke-Jesus-troende judarna. Det här är vad de har. Det är israeliterna. De har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten, löfterna. De har fäderna. Från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting. Gud, välsignad i evighet. Amen. Han säger inte det, nu vilar en evig förbannelse över dem där nu. Nu ska du inte ha med dem att göra. Nej, han vet, Guds kallelse står kvar. Inget har förändrats. Annat än att de har inte upptäckt vad det betyder. Och sen fortsätter Paulus. Och sen resonerar han och säger, jag frågar, alltså en retorisk fråga. Kanske snavade det, alltså kanske var det så att de snava bilden av att de säger nej till Jesus och därmed så tappar de någonting, de förlorar någonting. Kanske de snavade för att de skulle falla. Att ligga kvar där och sen går det över. Visst inte. Men när det föll, när de sa nej till Jesus, blev det till räddning för hedningarna. Märkliga ord. För att detta skulle sporra deras egen avund. Nu kommer det. Orsak och verkan. Och verkan och orsak. Och så fortsätter han. Om deras fall gav världen rikedom, deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Om negativa handlingar från folket, alltså att man inte, det att man säger nej till något är ju en negativ sak, va? Man säger nej till något. Det får positiva verkningar för oss hedningar. Men deras ja, vad kommer då det inte att innebära för världen? Just till er hedningar vill jag säga, säger Paulus. Just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Nu vet han, det är ni som är nyckeln. Det är ni hedningar som har nyckeln. Bollen, för att tala nu då idrottsspråk, va? Bollen ligger hos er hedningar. För det, spelet är inte över. Men vi är passade. Frågan är vad vi gör av passningen. Hur spelar vi bollen? Jag prisar min tjänst, säger han. För han är ju hedningarnas apostel. Han vet ju att han verkar bland hedningar. Och han vet att resultatet av det som händer bland hedningar, det kommer att få effekter på mitt eget folk. Det kommer att bli lösningen på den här bördan som han bär på. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund. Nu kommer det för andra gången. Så det var ingen förlupen tanke det där att Paulus i ivern liksom kastar ut sig det där. Utan han har tänkt igenom. Det här finns en strategi. Det finns en gudomlig vis strategi. Där avunden är nyckeln. Och egentligen är det så att Paulus tar det här. Det är en utläggning av 5 Mosebok 28. Där finns den här tanken som nu Paulus tillämpar här. Så han läser egentligen bibeltexten. Det har han i bakhuvudet nu. Och sen talar han om, så här kommer det att bli. Men då är det ju viktigt, tänker jag, att vi som är hedna kristna idag är medvetna om den kallelsen, den rollen. Bollen är hos oss. Om detta att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Nu upprepar han sig igen. Han säger samma sak på ett nytt sätt. Om man är med det där med, man kan illustrera saker med grafer och sådär. Jag har försökt göra det här. Vi ser om det lyckas. Om den här blåa spalten nu, om det representerar det judiska folket nu. Och sen har vi en grön spalt. Det är folken, det är hedningar. Det är svårt det där med ordet hedning. Vem känner sig sån? Det är ju... Men det är de andra folken, alla nationer i världen. Och då säger han ju så här att Israel, de föll i meningen, de bejakade inte att Jesus är Messias. Okej? Okay? Det leder till att folken får frälsning. Och då verkar det som Paulus, han tänker ju på någonting. Men vad är det mer konkret? Han utvecklar aldrig det här, så vi får inte reda på riktigt vad han säger. Men han kittlar ju vår fantasi lite grann. Va? Och sen säger han ungefär samma sak igen. Deras fall gav försoning. Ett tänkbar förklaring till det här resonemanget, det är ju, tänker jag, när Jesus hyllas som Messias. Ni vet, vi kallar det ju palmsöndagen, när Jesus rider på Olivbergets sluttning ner. Det är ju några veckor dit innan vi kommer dit. Men då Jesus ger signalen om att han är Messias. Och då triggas det hos dem som är omkring honom. Nu är det dags. Han är Messias. Och sen tar man av sig kavajen och lägger på marken. Och han rider på. Man bryter palmkvistar. Palmen, därför att det är ju symbol för den messianska tiden. Messias rike. Ja. Jesus är Messias. Ja, men ner på palmkvistar som han åker på. Och sen hyllar man Hosianna, välsignade han som kommer. Hälsningsorden till Messias. Vad hade hänt om Jerusalem då hade öppnat för honom som Messias? Det sker ju inte. Jesus rider ju inte in och hyllas som Messias i Jerusalem. Utan evangelierna är ju väldigt tydliga med att det är folket på utsidan av Jerusalems stadsmur som hyllar. Och när han kommer in innanför stan så säger han, vad håller ni på med? Varför skriker ni? Vem är det här? Vem är han? Han blir inte mottagen i Jerusalem som Messias. Tvärtom, Jesus stannar ju den här liksom triumftåget, eller vad vi ska kalla det, entusiasmen, yran där. Han stannar och sen börjar han gråta. Och sen säger han, tänk om ni förstod Jerusalem. Tänk om ni förstod vad det är som händer. Men nu är det för dåligt för er. För sen går det bara några dagar. Konflikten mellan Jesus och ledarskapet, inte folket, men ledarskapet. Och Jesus blir korsfäst. Det var inte det judiska folket som korsfäste Jesus, det var romerska soldater. Det var heller ingen gallupundersökning eller omröstning bland folk. Vad tycker ni om Jesus? Vad ska vi göra med honom? Det var inte de som tyckte att han skulle bli korsfäst. Utan det var saddukeerna och de makthavarna som hade, med stöd av en ganska få antal människor, som fick sin vilja igenom. Det finns en klassisk antisemitisk anklagelse, det var att det var judarna som dödade Jesus. Men evangelierna säger ju tvärtom. Folket var ju på Jesus sida, eller hur? När man beslutade att fängsla Jesus, de som nu hade beslutat sig att göra sig av med honom, vilken tidpunkt på dygnet så valde man? På natten. Och varför? Jo, då säger evangeliet, så att det inte blir oro bland folket. Hade det skett på dagen, då hade de protesterat. Då hade den där vaktstyrkan aldrig kunnat tagit Jesus, för folket hade klätt emellan. De gör det på natten. Det var ett justitiemord när Jesus hänger på korset. Anklagelsen att judarna förkastade Jesus, det är djupt orättvist. Jag vet att det finns texter i Nya Testamentet. Jag skulle gärna diskutera det sen. Men bilden som kan vara lite problematiska här. Men jag skulle säga att bilden är tydlig. Det var ledarskapet som sa nej. Men det är oändligt tacksam för att det hände. För vad hade hänt med kärlekens sköna symbol som man sjöng när jag var ung? Korset. Alltså försoningen är ju svaret på att ledarskapet säger nej. Är det det Paulus talar om? Är det det han tänker här? Kanske. Men i vilket fall så är det ett beroendeförhållande, hur man förhöll sig, hur man gjorde med Jesus. Det är helt avhängigt, helt beroende på min frälsning. Och att jag har blivit försonad med Gud, för det är det som sker på korset. Va? Då försonas jag med Gud. Och Gud försonas med mig. Men det är han som gör det. Gud försonade världen med sig själv, säger Paulus i andra Korinthierbrevet. Är vi beroende utav Guds folket som gör på detta sätt? Ja, det är ju det som är den stora paradoxen, jag förstår det inte. Om de hade sagt ja istället, då hade inte jag stått här. Men han stannar inte där, utan nu säger han, ni hedningar nu som har blivit välsignade och försonade, ni ska locka, ni ska vara sånt som man känner avundsjuka på. Det är fascinerande. Alltså, hur lever vi det kristna livet? Jag tänker det, mina vänner, mina grannar då på gatan och sådär. Hur lever jag så att det blir en attraktion att tillhöra Jesus? Så folk tänker, ja, men jag skulle vilja ha det där du har. Vad är det som du har? Ja, men det är Jesus. Okej. Okay. Och sen kommer frågorna. Ja, jag skulle vilja ha det på det sättet. Jag tänker att det kanske rent av är en nyckel för att vinna människor i allmänhet. För evangelisation och vad vi nu kallar det. Va? Människor ställer frågor. Därför att de är attraherade och de känner en slags avund. Ja, men det är väl ett dåligt motiv att komma till Jesus om man är avundsjuk. Ja, men någonstans ska ju Gud börja, va? Sen får vi ju förädlingen, den heliga ande, nya livet och livet i anden. Och då vet vi att det där avundet byts ut. Anden förädlar oss. Eller hur? Andens frukter. Ska inte stanna kvar i det, men där är anknytningspunkten. Och det säger han alltså två gånger, avunden, det är kallelsen. Ni ska ha en uppgift att vara en attraktion. Och då ska jag inte utveckla det, men läs den kristna historien. Den kristna historien om relation mellan kyrkan, de kristna genom århundradena och judar har kännetecknats av antisemitism och hat. Och förföljelse och anklagelser och förkastande. Exakt motsatsen till det Paulus säger. Exakt motsatsen. Det här är ett försök att göra skillnad. Du är inte med på den här bilden, Jan, men... Det här, vi var nere flera hundra pingstpredikanter i Jerusalem för att möta både ortodoxa judar, messianska judar och palestinska vänner. Sa jag det, att jag har jobbat 10 år i Mellanöstern. Jag har massor med människor, vänner i hela arabvärlden. Och vi ska be för arabvärlden. Det vi ser på tidningar och ser på tv, de som är så förhärjade, förstörda länder. Ja, där har jag vänner, jag har varit där. Jag har jobbat där i 10 år. Det handlar inte om att de favoriserar ett folk på ett annat bekostnad. Här gäller det att vi med Kristi kärlek omfattar alla människor. Sån är Jesus. Så det är inte antingen heller. Gud gav oss 2 ögon för att vi skulle titta noga. Va? Risken är att man bara tittar med ett. Och bara blir ensidig. Men evangeliet är brett. Och det gäller att hitta vägarna. Att förmedla Jesus oberoende av vilket språk man talar och kultur som man är född i. De här bilderna är inte så tydliga, men det här är ledare och människor som möter ortodoxa judar. För någonstans måste man ju börja skapa kontakt. Hur ska man kunna få någon, om man inte har relation, då kan man ju inte börja. Någonstans ska vi börja. Möta, lyssna, samtala, förstå. Både förstå bättre vem man själv är och få en relation. Makedonien och Akaja, nu går jag för landning här. Är det okej? Okay? Makedonien och Akaja alltså församlingar i de regionerna där Paulus har planterat församlingen, har nämligen fattat beslutet att göra en insamling till de fattiga bland det heliga Jerusalem. De fattiga, så kallade man sig som församling. Det är en härlig, tänk, församlingen de fattiga. Ja, det slår väl rätt så bra. Ja, i Jerusalem gjorde det det. Därför att fattig i Gamla testamentet är inte bara en beskrivning på den som har ekonomiskt beroende, utan det var en beteckning av den som har det gott med Gud. Det är därför Jesus i bergspredikan säger: salig är den. Den som är fattig ska göra sig glad, eller är glad egentligen. Den är salig som är fattig i anden. Därför att om man är fattig i sig själv och har mött honom som är rik, då förstår man rikedomen är det han som har. De står ju också i skuld till dem, säger han, om de hedna kristna. De står i ett skuldförhållande till församlingen i Jerusalem. Eftersom hedningarna har fått del av deras andliga goda, är det i sin tur skyldiga att bistå dem med det materiella. Alltså, det här är inte en smart insamlingsdrive, det här är Paulus. Beroendet leder till att man uttrycker samhörigheten. Här var det att hjälpa konkret. Det var ett socialt engagemang. Evangeliet är sånt. Det triggar oss. Det ligger i det andliga DNA som man får del av när man blir född på nytt och blir en kristen. Då vill man hjälpa människor. Men här säger Paulus: det är rätt att ni kanaliserar hjälp för att bevisa, för att uttrycka, ni står i ett andligt beroende. Man hjälper människor, men det är också en signal om det är för er skull som vi är välsignade av Gud. Är det så vi tänker i allmänhet när vi tänker på judar och förhållanden? Ja, men det är Paulus modell. Vi är berikade, det här har jag egentligen sagt alltihop, där vi har fått dela nya förbundet, vi har kommit till Israels Gud, vi har fått försoning, vi har fått Bibeln. Både Nya och Gamla testamentet av judar. Messias, möjligen Lukas då, han är hedna kristen, de andra är ju judar allihopa, författarna. Frälsningen har vi fått, andens gåva är utgjuten, lovad i Gamla testamentet, och vi har fått del av det. Framtiden. Hur ska det bli med världen? Paulus, han är trygg. Jesus, han ska komma. Messias ska komma till Olivberget. För att ni inte ska förlita er på ett eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det. Nu kommer det igen. Tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Eller hedningarnas fullhet har inträtt. Så kan man också översätta det. Vad är det för någonting? Jag tror att det är vad vi oftast menar när vi säger mission. Vårt uppdrag att föra evangeliet till alla folk, alla nationer. Det är vårt uppdrag. När det har skett, säger Paulus, då ska hela Israel bli räddat. Så locka till avund, det har ju med inställning och attityd att göra, och att man gör någonting av den. Det här, det är det andra skälet som påverkar, det är att vi för ut evangeliet och gör Jesus känd i Vänersborg, i Sverige, i Europa. Och alla de som ännu inte har berörts av evangeliet. Och det är många. Vi ska inte tänka. Vi har gjort mycket genom århundraden. Vi har, ja. Men det är inte klart än. Missionsuppdraget är inte avslutat. En del av israeliterna förstockade ska förbli det tills hedningarna fullt antal har nått målet. Ja. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skriven. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Alltså det kommer en upprättelse som ska omfatta hela skapelsen. Hela världen ska bli transformerad, upprättad. Och då brister Paulus ut i en hyllning. Ser man till evangeliet och de Guds fiende för er skull, ser man till utkårelsen i de hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Den står kvar. Gud tar inte tillbaka personligt det han har lagt ner i våra liv. Gud har inte tagit bort det. I det här sammanhanget så talar han om folket. Guds kallelse står kvar till det judiska folket. Ni, vilket djup av rikedom viset oss Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Där vill jag sluta. Gud, Herre, vi tackar dig för din vishet, för ditt tålamod, för din strategi, den hemlighet som du beslöt om från evighet. Att du inte gav upp, utan du fullbordade detta. Frälsningshistorien, den fullbordades på korset på Golgata. Tack att det finns frälsning. Tack att det finns förlåtelse. Det finns barnaskap. Det finns ett förbund att leva tillsammans med dig. Och det finns en framtid. Herre, jag ber om nåd att vi alla får leva så att vi är med i det som du är på väg att göra. Att vi i vår relation till människor vi möter skapar en helig avund som du kan verka och använda. Och att vi kan föra ut evangeliet till alla de som ännu inte är berörda. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.